Det har varit extremt våldsamt i Sverige senaste veckorna. En eskalerande våldsvåg som tycks bortom kontroll. Det är inte min formulering, utan det är den svenska statstelevisionen. Det är SVT som säger så till DN i en artikel om att rikspolischefen vägrar låta sig intervjuas av SVT med anledning av den eskalerande våldsvågen som tycks bortom kontroll. Alla som, de flesta som lyssnar på det här avsnittet i realtid, det vill säga om du lyssnar på det här i oktober 2023, så vet du förmodligen ungefär vad som har hänt, därför att nyheterna har varit fulla av det här. Men om du lyssnar på det här om ett år eller om några år, så kan vi bara kort ge några exempel på vad den här eskalerande våldsvågen handlar om. Det är som det har varit i åratal nu, en mycket stor mängd explosioner, som man säger, det vill säga bombattacker. Och ett stort antal skjutningar, många av dem med dödlig utgång. Så i måndags förra veckan så bombades ett lägenhetshus i Hässelby. 3 skadade fick föras till sjukhus. I tisdags så exploderade en bomb i ett lägenhetshus i Linköping. Och skottlossning mot en lägenhet i Brandbergen. Och i Åkersberga så blev en man i 60-årsåldern skjuten i ett villområde. I onsdags så blev 2 personer skjutna i Jordbro. En av dem dog. Torsdags var det en explosion i Storvreta. Dödade en 25-årig kvinna. Storvreta är en förort till Uppsala. I fredags så var det första gången på 10 dagar eller något sånt där som ingen blev skjuten och ingen bomb exploderade i Sverige. Så vitt vi vet. Officiellt i alla fall. Så det var en väldigt bra dag i fredags. Förmodligen för att alla var upptagna med att fira min födelsedag.
Mm.
Det gjorde att alla var på gott humör. Ingen ville mörda varann. Hela dagen. Sen i lördags satte de igång igen. Skottlossning i Helsingborg. Och igår, det var måndag, igår så var det explosioner, bombattacker i Huddinge och Hässelby. Och det här var då den senaste veckan det jag nämnde nu. Det var ungefär samma sak under de 2 föregående veckorna. Med bombattacker i Södertälje, Huddinge, Haninge, Trollhättan, Nyköping, Mölndal, Upplandsbro och skottlossning mot bostäder i Sollentuna, Uppsala, Haninge, Lidingö, Råcksta, Norrköping och Jordbro. Och 2 män sköts till döds på en pub i Sandviken. 1 sköts till döds i Västertorp i Stockholm. Och en sköts på Vanadisvägen mitt inne i stan. Och 1 i Uppsala. Ja, det här var det jag hittade när jag gjorde som ett snabbt svep för att se vad som hänt senaste veckorna. Så det är verkligen, det är extremt till och med svenska måttmätt. Den officiella förklaringen till den eskalerande våldsvågen bortom kontroll är att det har att göra med ett visst kriminellt gäng, det så kallade Foxtrot-gänget, som leds av Rawa Majid, den kurdiska räven som han kallas. Och de sägs ligga i krig med Bandidos och Dalen-gänget. Och dessutom har det skett en splittring, så att 2 sidor inom Foxtrot-gänget krigar mot varandra och bombar och beskjuter varandras bostäder. Och ja, det är myndigheternas pedagogiska förklaringar av varför bostadsområden bombas och beskjuts på daglig basis just nu. Att det är den kurdiska räven Rawa Majid och jordgubben Ismail Abdo som bekrigar varandra. Att räven och jordgubben, det är nästan, vad ska man säga om det är bildspråket? Det är otroligt märkligt. Det är givetvis en bedräglig förklaring, för att det är säkert så att många av de här bombningarna och skjutningarna just den här månaden, förra månaden i september månad, har att göra med det här Foxtrot-gänget. Men nästa månad kommer det vara ett annat gäng. Och den här extrema mängden kriminalitet och dödligt våld, det är ingenting som började i september. Så förra året, 2022, så sköts 62 personer till döds i Sverige. Motsvarande siffra i Norge och Danmark är 4. Och i Finland var det 2 personer som sköts till döds under 2022. De siffrorna snappade jag förresten upp från en presskonferens med Sveriges justitieminister. Vi ska säga i rättvisans namn att regeringen inte låtsas som att allt handlar om Foxtrot-gänget. Det är mer ett medienarrativ som jag upplever det. Att de gillar att fokusera väldigt mycket på det här gänget och den här gängledaren och hans rival och så vidare. Men det är intressant att se också vad Ulf Kristersson sa i sitt tal till nationen som han höll i torsdags med orsak av den här situationen. Och han säger så här: faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram över ett decennium. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällena göder de kriminella gängen. Där kan de hänsynslöst värva barn och utbilda framtida mördare. Vi kan ju för stund förbegå det faktum då. Huruvida Ulf Kristersson har varit en av de som har sett det här komma vanat för det. Han möjligen haft en annan roll i det här dramat under de senaste årtiondena. Men nu sätter man igång vad man kallar för en stor omläggning av migrations- och kriminalpolitiken. Vilket får säga att det är i alla fall inte ovälkommet. Jag vet inte om det är realistiskt, men det är i alla fall välkommet att man gör någonting. Dels så ska man sätta in militären. Militären ska bistå polisen på något sätt, lite oklart hur. Och dels så har man en ny migrationsuppgörelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Som ska ta lite nya tag. Vi kan gå in på detaljerna sen kanske. Boris, vad har du för reflektioner om den eskalerande våldsvågen bortom kontroll?
Jag först lite grann om just det här med beskrivningarna. Alltså, det är ju också så att både regeringen och polisen ljuger och om förhållandena. Just där du citerade liksom regeringens ord om att barn som värvas. För det har ju skapats ett intryck de senaste månaderna i Sverige från regeringen och från polisen att det måste till mera sociala insatser därför att gängen har så lätt att värva, barnen i förorten är så fattiga. Idag kör ju sossarna med att man kan värva en mördare med hjälp av att bjuda på hamburgare. Och både från regeringen och från i princip alla riksdagspartierna och polisens sida är det där rena skär lögn. Därför att som jag själv tjatat om, jag har läst så många förundersökningar där liksom gängen bildar gäng i 12-13 års åldern. Gängen blir brutalare och brutalare och skickar sig, deras ledare går sedan och erbjuder tjänsterna till de vuxna gängen som villigt accepterar. Det är ingen som behöver tvingas. Det är liksom rent nys. Men det är underlaget för det här att det behövs mera bullar, det behövs mera fritidsgårdar, det behövs mer pengar i fotbollen. Den bistra sanningen är att man har 12-åringar som vill mörda. Till slut i fredags så hade ju polisen en presskonferens där de faktiskt förklarade detta. Att så här ser det ut. Och det har vi vetat i ett och ett halvt år, säger pressgubben då, om vice rikspolischef också. Och det, alltså man, så att inte förrän media börjar ta upp sådana här saker så säger de som det verkligen är. Innan det spelar de glatt med i den här komedin då, om att det behövs mer sociala insatser. Det behövs ju att man liksom isolerar de här jävla 12-åringarna. Och det andra är ju det kom ju sällan med. Nu slank det ju med i veckan när Strömmen pratade att han säger igen, ja, det här kommer att ta tid, 20-30 år. Och det har han ju ansett länge. Men det här är ju själva grejen, alltså att ingen journalist pressar liksom, ska vi vara med, vad ska hända de här 20-30 åren? Därför att som du var inne på, låser man in en uppsättning Foxtrot till exempel, så det, återväxten är enorm alltså. Så läget är ju jävligt dystert, därför att ingen tänker göra någonting i verklig mening åt detta. Och det spelar ingen roll vad regeringspartierna kommer överens om sinsemellan, eller ens om de blir överens med oppositionen. Regeringen har deklarerat tidigare att man har skärpt invandringspolitiken. Det har inte synts ett jävla någe. Det här med militären, det säger man för att liksom ge intryck av att det kommer att hända någonting nu. Det kommer inte att hända någonting. Och samma sak med det här att man ska i någon form se till att asylsökande och flyktingar hålls för sig vid sidan av samhället tills allting är klart med deras papper och om de ska återbördas dit de kommer ifrån. Det kommer inte bli ett skit av det heller. Alltså de säger bara saker när det skjuts och bombas som mest. och skriver lite papper, men i praktiken händer inte ett jävla något.
Jag håller med om att det är svårt att vara optimistisk, framförallt vad det gäller kriminalpolitiken, så känner jag i alla fall. Det här med att sätta in militären, det känns uppenbart bara trams, särskilt eftersom militär personal inte ska använda sig i den polisiära verksamheten. Nej. Så det är lite oklart vad de ska bidra med, kanske något liksom underrättelser, övervakningsteknik, kanske, de kanske har någon, sån här, någon drönare, någonting som de kan flyga runt och spana på gängen. För jag har hört att svenska militären inte har så mycket drönare. De har missat det tåget. Och sen är det också den här problematiken som finns att många av de här grejerna som de vill göra kriminalpolitiskt är väldigt dåliga saker som underminerar alla människors medborgerliga rättigheter. Till exempel att kraftigt utöka polisens möjligheter att avlyssna människor. Det kallas för preventiv avlyssning. Men det är alltså avlyssning på lösare boliner utan att det finns en tydlig, att det finns ett åtal eller en tydlig brottsmisstanke. Det ska bli lättare att göra det, vilket man givetvis kommer att använda på alla andra tänkbara brott också, inklusive såklart politiska brott, tankebrott, yttrandefrihetssaker, liksom, hets mot folkgrupp, you name it. Och om man behöver en gängkoppling så kommer man bara liksom klassificera liksom högre politiska grupper som gäng, och rätt vad det är så kan man installera mikrofoner i deras hem och så vidare. Visitationszoner, många av de här sakerna är väldigt dystopiska och uppenbarligen väldigt, väldigt ytliga åtgärder för att behandla symptom utan att gå till roten med problemet överhuvudtaget. Och såklart allt det här med att vi måste fånga upp barnen i tid, och det är som att vi måste ha mer fritidsgårdar. Det är nästan det man säger. Och så man pratar om migrationspolitiken, men man får givetvis inte höra det man verkligen skulle vilja höra. Det vill säga, vad skulle man vilja höra? Ett omedelbart stopp för alla sorters invandring. Omedelbar utvisning av alla kriminella invandrare. Bums. Utvisning av kriminella invandrares familjer. Om en i familjen eller en i klanen begår ett brott, då går alla ut. Jämna alla invandrargetton med marken. Rinkeby, Rosengård, Gottsunda, allt vad det heter. Bara bulldozer alltihopa. Gör det till bara att på asfaltsplatt utvisa de som bor där. Det är såna här saker som man skulle önska sig, va? Men får jag ändå ge en lite liksom, i sammanhanget konträr, kanske optimistisk tanke. Jag gillade vad jag såg och hörde på den här nya migrationsuppgörelsen som Jimmy Åkesson och damen, moderat-tanten, presenterade. Alltså man använde inte ordet internering, men det är väldigt svårt att tolka det de säger på något annat sätt. Alltså att internera alla som anländer. De ska riva upp den här lagen om eget boende som gör att migranterna sprids ut direkt över landet och liksom bussas ut och så vidare, som vi pratat om förut. Och istället då hålla folk på platser där man kan kontrollera vad de har för sig tills man har slussat igenom dem i systemet. Och i andra änden internera alla som har fått avslag på asylansökan. Då säger man ska hålla dem i särskilda återvändande centrum i väntan på att utvisning ska verkställas. Det är lätt att föreställa sig hur en svensk regering kan bara liksom fuska bort en sån här sak och att det blir helt tandlöst och det implementeras inte och så vidare. Men om det faktiskt genomförs någonting i den här stilen så är det trots allt en väldigt bra början på en mer rimlig migrationspolitik. Alltså man skulle önska sig mer, men det är knappast realistiskt att tänka sig att en svensk regering skulle göra bättre ifrån sig. Så att om man vill vara lite optimistisk så kan man säga att det här är mer eller mindre ett sorts best case scenario. Om det faktiskt genomförs.
Alltså det här skulle bli ett positivt program. Men vi får inte bli överoptimistiska. Därför att även om de som undertecknar beslutet om vad som faktiskt då skulle kunna vara interneringsläge. Så kommer det aldrig hända. Inte därför kanske att de inte vill. Utan därför att de inte kan. Alltså det här gänget som sitter nu har ju tummen mitt i handen. Det är ju bara en massa människor som har segat sig upp i politiken och liksom lydigt väntat på sin tur. Alltså de kan inte förflytta materia. De kan inte få saker att hända. Fan, vilse, de kommer inte ens in i Ukraina. De andra är likadana. De har tummen mitt i handen. De har inte ens en tumme. De kan inte. Och förutom att de inte kan förflytta materia så kan de inte få saker att hända. Så, men, tänk på alla sossekommuner. De kommer bara säga att inga interneringsläger på våran mark och så vidare. Att det finns ingen som kan genomföra krafttagen. Det spelar ingen roll om de stiftar 100 lagar. De har inte det i huvudet, och deras fiender har det i huvudet att blockera allting sånt. Det är dött.
Ja, jag är inte heller superoptimistisk, det kan jag inte påstå. Men från min horisont ser, alltså, våldsvågen, det här är min optimistiska tanke, att våldsvågen är egentligen inget nytt alls. Det är något som har pågått i åratal och det har byggts upp under årtionden. Absolut ingen nyhet där. Det är ingenting speciellt egentligen som händer nu i september 2023. Ja, det har varit många skjutningar och sprängningar. Men egentligen ser det bara business as usual. Det är där vi är i Sverige. Att det händer på daglig basis. Men jag tycker vi ser en del saker som ser faktiskt lite nya ut i reaktionerna. Och det här med att sätta in militären, jag tror att i praktiken så gör det inte stor skillnad. Men det kan ha en psykologisk effekt. För att folk, man kan eventuellt då ingjuta lite en känsla i människor av att vi har gått över en gräns. Vi har gått utanför de normala ramarna för hur vi agerar mot de här problemen nu. Och nu är det inte bara liksom alla de gamla vanliga metoderna, utan nu har vi gjort någonting som vi egentligen inte ska göra i fredstid. Att vi på något sätt har åkallat militären. Och om man börjar prata om internering, det var länge sedan sist som man hade öppna diskussioner i politisk mainstream i Sverige om det. Man vågar ju knappt tro att det är sant. Man kan kanske inte tro att det är sant. Men om det är sant så är det stort.
Ja, alltså om det fanns åtminstone, nu vet jag så jäkla nej, om det fanns någon i regeringen som sa att liksom bara sa nej, men ja det är inte, vi tänker internera dem helt enkelt. Så gjorde man efter andra världskriget med tiotals miljoner flyktingar över hela Europa. Det gick jättebra till slut. Så varför ska vi inte kunna göra det nu? Men det gör man ju inte, utan när det mycket välorganiserade motelden kommer från Anders Lindberg och andra, där man jämför det med Hitler och koncentrationsläger, och att ett Kristerssons tal var ett Reichstag moment, då backar man. Nej, vi menar ju inte så liksom. Hur kan ni prata om läger? Alltså de kan inte ens ta striden i ord, och då kommer de inte kunna ta striden i handling. Och vore de listiga så skulle de ju plocka upp det här SD-förslaget som jag tycker är jäkligt bra. Alltså. Därför att då hade de lite fingertoppkänsla. Alltså utegångsförbud i åtminstone de utsatta områdena. Lätt att kontrollera. Alltså inga ungdomar ute efter klockan 18 till exempel. Egentligen ska man ha rätt att skjuta då, men de ska hålla sig hemma i sina usliga hem. Det är enkelt, konkret, påtagligt. Det finns inga skäl att som situationen är nu ungdomar och tonåringar kan springa ute på kvällarna.
Men hur ska man då kunna ta sig till fritidsgården för att bli frälst?
Det där är intressant. Det tror jag Jomsov som mötte en invändning med att det gick alldeles utmärkt under coronan att stänga ner sånt och säga åt alla att hålla sig hemma. Så varför ska vi inte kunna göra det nu?
Ja, tack corona.
Ja, kom tillbaka.
Så många fina prejudikat som vi får leva med resten av vår liv. Och våra barn och våra barnbarn. Ja. Ja, vi får se hur det går. Jag håller med om att det ska bli intressant att se hur regeringen hanterar den mycket förutsägbara motelden från Anders Lindberg och andra. Det blir lite eldop. Jag får se hur de klarar det.